Hejsan, du checkar in i Dansbaden Isadoras värld igen. Avsnitt 89 med Anita Basha står och väntar på dig, och det finns ingen hej på vad du kan förvänta dig. Jag kan snällt påpeka bara att vi inte spelar in helt själva, utan en extra besökare är med i bakgrunden som du kommer att höra då och då. Vem? Vad? Det kommer du att få höra själv. Eftersom avsnittet är av längd i sig själv så håller jag dig inte på halster här, ensam pratandes, utan öppnar upp dörren. Där. Ja, nu är det öppet. Mm. Jag tänker välkomna dig nu, Anita. Mm. Anita in the house. Känns skönt att ha en.
Ja, två Anitor. Ja.
Men det är så himla sällan som jag träffar någon som heter Anita. Gör du det ofta?
Nej, bara pensionärer.
Exakt. Men vi kommer ju ikapp åldersmässigt, tänkte jag säga.
Ja, absolut.
Det är jättekul att du är här nu. Äntligen.
Mm. Ja, vi fick äntligen till det. Det är superkul att få komma faktiskt.
Ja, det känns som en viktig sak som vi ska prata om. Eller viktiga saker som vi ska prata om. Mm. Du och jag är ju inte helt obekanta för varandra. Vi har träffats tidigare vid ett annat intervjusammanhang och så också.
Ja.
Superintressant. Men nu kommer vi att fortsätta, inte på det spåret. Ja, eller lite grann. Vi kommer ju prata om dans. Hur redo är du?
Ganska så.
Mm. Jag bad dig att sammanfatta vem du är i stora penseldrag när du skulle komma hit. Vi pratade ju redan i april, va?
Ja.
Och då sammanfattade du dig bland annat med att säga att du är utbildad på Danshögskolan, pratar vi i Stockholm då eller?
Mm. Ja.
Med inriktning street. Och att du har tagit del av hiphopkulturen i New York sedan 2004. Att du bland annat är kulturpedagog på Kulturskolan i Örebro och att du undervisar på dansutbildningen i Kävesta folkhögskola, den ettåriga.
Mm.
Att du driver KUMF, eller säger man KUMF?
KFUM.
KFUM, förlåt. Mm. I Örebro, där fokus ligger på att skapa möjligheter för barn och ungdomar, och att du har jobbat med Just Apo Scandinavia, eller Skandinavien, och Streetstar.
Mm.
Det finns ju ännu mer där, och det är ändå mycket. Det är mer än en handfull. Är det något mer som du vill säga om det?
Ja, alltså, jag jobbar ju så himla. Jag är lite överallt och ingenstans och har gjort och har jobbat så många år.
Mm.
Och gör det fortfarande.
Mm.
Och ser mig själv som en brobyggare. Jag bygger broar överallt.
Mm.
Så att det är så svårt att sammanfatta. Jag är väldigt få orden när jag förklarar vad jag arbetar med.
Ja.
För att jag vill lägga allt fokus på barnen och ungdomarna.
Ja.
Jag tycker det är superkul och älskar att arbeta med dans och med kultur. Jag säger kultur mycket bara för att jag tycker att jag arbetar och samarbetar också med andra, alltså andra former och så. Men, men det är ju målet som är det viktigaste, att kunna skapa en meningsfull fritid. Och alla barns rätt till kultur, ungdomar, unga vuxna, men även vuxna faktiskt.
Mm.
Och i det så ingår lite olika roller som du nämnde precis.
Mm. Men vet du hur det kommer sig att du är den här brobyggaren? Varifrån har du fått det?
Jag tror det beror på min bakgrund främst. Det har inte varit givet att jag ska dansa eller att jag ska hålla på med dans. Och det är inte heller givet. Det var inte heller givet på grund av ekonomiska omständigheter och svårigheter som barn.
Mm.
Kommer som sagt från krig, uppvuxen i flyktingförlängning i flera år. Och sen en kombination av orten och ja, men, kulturrika områden. Och jag tror att jag vill ge tillbaka. Kanske något som man själv inte, något som man inte kunnat skapa för sig själv vill man ge tillbaka i samhället till alla barn.
Mm.
Att det ska finnas en möjlighet för dem att ta del av kultur på olika sätt och vis.
Ja.
Allt från, som sagt, meningsfull fritid, skoltid, dans i skolan till föreningsliv. Ja, men elitdansare typ på en ganska hög professionell nivå. Jag skapar väl möjligheter. Jag möjliggör för många barn och ungdomar att kunna ta sig fram i livet genom dansen. För jag ser hur mycket det, vilken betydelse det har för många. Och jag startar mycket med mig själv.
Ja.
Dansen har ju räddat mitt liv.
Det är så?
Ja, det är
det. Det vill man ju gärna fråga mer om. Hur skulle du själv beskriva det?
Alltså jag var ju ett barn som kom hit som sagt från krig. Mm. Och det gör ju också att man inte är så himla... Man kan inte sätta ord på allt som man känner, hur man mår. Man hade ett annat språk med sig i det nya landet. Återigen mycket motstånd. Vi levde ju i Skåne.
Mm.
Och det var främst i Gränna. Småland måste det ha varit.
Mm.
Så blev vi ganska utsatta av nazister när vi var barn. Nynazister måste det ha varit.
Mm.
Och den resan har ju också... Det har varit en ganska tuff ingång in i det svenska samhället.
Mm.
Det här med integration. Vi har gjort hela resan 0-100.
Mm.
Och det jag har, som kanske inte många har, att jag kan röra mig i alla rum.
Mm.
För att man har lärt sig. Man har lärt sig det svenska systemet. Man har också lärt sig genom sin resa hur, ja, men vart man kan nå och vilka vägar det finns.
Mm.
Och att det finns olika språk. Jag har lika lätt ut i orten som jag har in de fina salarna.
Just det, precis. Det här är också intressant. Alltså, hur lär man sig det? Hur tror du att du har gjort?
Ja, det är för att jag har en bakgrund jag har.
Ja.
Jag har en sån. Jag jobbar med hiphop.
Mm.
Hiphop är just nu världens största kultur.
Mm.
Oavsett om det är kläder, eller om det är musik eller om det är dans. Det syns. Det kan man se bland alla. Det kidsen har på sig idag hade jag som ung, och det var inte lika accepterat.
Nej.
Idag har alla kids samma sneakers som jag har på mig idag och är 37.
Mm.
Eller som även mina danslärare hade. Men det var inte lika accepterat under liksom, ja, men 90-talet. I alla fall inte de skolorna jag gick på.
Mm.
Det var väldigt få som valde att liksom vara aktiva hiphop, eller man ska säga.
Ja.
Men idag är det, tycker jag generellt, att alla barn klär sig så.
Ja, eller hur?
Ja.
Väldigt influerande. Och sneakers, jag vet att vi pratade om det då också när vi såg senast. Sneakers har blivit liksom finskon nästan. Alltså...
Ja, den är dyrare än vissa märkesskor.
Exakt.
Ja, det kan man se i New York när man åker till de här områdena där ett par sneakers går på 100-200 tusen.
Ja.
Speciellt om de har New York-duvan på NYC Pigeon. Det är de mest exklusiva. Och då ska det vara Air Force One.
Mm.
Så att jag menar, ja, det har ett högt värde.
Och hur kommer det sig då? Alltså att det har ökat så i värdet?
Jag tror att hiphop är det förtryckta språk. Det är ett språk som ständigt berör. Det berör alla. Du behöver inte komma från orten och förstå det språket.
Nej.
Sen finns det ju olika sorts hiphop, det förstår man ju. Men jag tänker prata om musik nu.
Mm.
Att det finns väl de som upplyser, de som pratar om rättvisa och de som gillar att skryta om det de har.
Mm.
Men det finns inte en liknande historia allt det där. Det är ur ett amerikanskt perspektiv. Men jag tror att många gillar sättet som man pratar, eller hur man rappar och berättar saker.
Mm.
Och beatsen och kläderna. Alltså det är ganska häftigt. Det är väldigt häftigt.
Mm.
Man bär det med stolthet, speciellt as an African American. Ja, men det, jag märker det tydligt i Sverige. Hiphop totalt dominerar.
Mm. Och det är positivt?
Ja, det är positivt. Speciellt om man använder hiphop på ett positivt sätt, som jag gör.
Mm.
Genom att ge tillbaka till civilsamhället.
Gör inte alla det?
Ja, det beror på. Det är upp till var och en vad de har för intresse och hur de använder kulturen. Men hiphop lärde mig ju... Det var ju verkligen respekt, unity, community. Alltså man ger tillbaka, man delar med sig. Och jag som ändå åkte till New York sen jag var 18, 2004.
Mm.
Det har tagit allt från proffsklasser, gått på jam, cyphers, sessions.
Mm.
Och mött väldigt stora namn inom hiphopkulturen. Det lärde man sig tydligt att det är väldigt gruppcentrerat.
Mm.
Att man stöttar varandra, each one teach one. Att man hela tiden bryr sig om varandra. Mm. Och jag kommer själv från en kultur hemma.
Mm.
Jag är kosovoalban ursprungligen.
Mm.
Och där är det likadant. Man delar med sig.
Mm. Ja.
Så det finns mycket gemensamt.
Ja, det gör det.
Ja.
Jag vet inte, vill du fortsätta berätta om det? Eller ska vi gå in på KUFM?
Ja, men jag kan berätta om KUFM. För det går inte in i KUFM är ett av världens största faktiskt föreningar.
Mm.
Och jag tror det finns i flera länder.
Mm.
Och KFM Dans Örebro grundades av Camilla Örvill, som är våran ordförande. Och jag kom till Örebro 2015.
Mm.
Och 2016 så gick jag under KFM Dans och startade Massive Community.
Just det.
Och Massive Community, du hör ju, det är massivt för alla, och allt och alla ska kunna ingå i det såklart. Men också för de som satsar och vill få möjligheter och hålla på med streetdance i kanske lite högre nivå, utvecklas, få tillgång, få komma in i utbildningar,
ja,
få ta del av dansvärlden och plattformarna som finns.
Mm, mm.
Och där är jag faktiskt väldigt imponerad hur man har lyckats, för det gör jag ideellt tillsammans med såklart de i styrelsen.
Mm.
Där vi verkligen lägger otroligt mycket tid. Men jag driver allt gällande massive community-delen.
Mm.
Där många väldigt duktiga streetdansare har byggts.
Mm.
Och en ny generation som kommer nu. Och det är ju alltid så. Man får valta, bygger upp, så kommer nya och nya. Liksom.
Mm.
Och vi har varit väldigt aktiva i både battle-scenen och tävlat i showcase. Och vi vann, tror jag, allt 2017-2018.
Mm.
Så att det blir kul att se den utvecklingen.
Ja,
och det är bara en förening. Med tanke på alla andra dansskolor som betalar mycket pengar. Också.
Ja, hur kommer det sig att det är så... så bubblande att det finns så mycket kraft i den?
Men det är för att det finns möjligheter. Det är ju Örebro region, Örebro kommun.
Mm.
Vi får väldigt mycket stöd från olika stiftelser och söker fonder.
Bra.
Och det är så givande att man tror på det vi gör.
Mm.
Att man tror på att vi både skapar möjligheter där barn kan komma och dansa som nu, vecka 25, 26 och 27.
Ja.
Med Dance Invasion, Youth Dance Invasion och pop-up dans.
Mm.
Då kan alla komma och dansa. Du behöver inte vara en medlem. Alla får komma och dansa.
Mm.
Och som på Dance Invasion då kom väldigt etablerade dansare och undervisade och delade med sig sin kärlek till dansen och inspirerade.
Mm.
Och det kunde vi bekosta tack vare olika aktörer, speciellt Örebro kommun och Lov Örebro.
Bra.
Har sökt pengar.
Så alla kommuner runt om i landet gör inte så?
Det vet jag inte faktiskt. Men jag vet att vi i Örebro är väldigt framstående och duktiga.
Ja.
Och vi får mycket stöd. Men det är för att vi
har
också
du
gör...
lite grann med det att göra kanske? Eller? Du är engagerad?
Jag är väldigt engagerad.
Ja.
Och jag driver på. Jag är lite, du vet, jag säger Zlatan-mentalitet.
Ja.
Jag ger mig inte. Jag argumenterar och tycker att det ska vara givet att alla barns rätt till kultur innebär inte bara måndag till fredag 8-4, utan det är på eftermiddagen, det är på helgerna, obekväma tider.
Mm.
Och det är stort intresse, det är jättemånga som kommer.
Mm, mm.
Varje lov till exempel har vi 200-300 besökare.
Mm.
Och det är barn utanför vår förening.
Ja, ja, ja. Men de vågar komma dit också, de känner inte så här, ah, de där är bra, jag är inte tillräckligt proffsig.
Nej, men det är ju för barn, det står tydligt.
Ja.
TikTok-danser till och med har vi, bara för att vi vill bemöta barnen på deras nivå.
Ja.
Och TikTok är en del av den nya innovativa streetkulturen, skapad av en liten jätteduktig svart tjej, African-American tjej i USA.
Mm.
Renegade, för kidsen visade den för mig. Skitsvår var den,
får
man svära. Den var riktigt svår var den i alla fall, när de visade mig. Jag bara, men gud. Och man står ju, det är mycket armar och mycket liksom mimik och man rör sig på olika håll.
Ja.
Och det är ett språk vi inte får missa. Det är faktiskt barnens språk.
Nej, exakt. Jag tänker just på det. Ofta när det kommer något nytt så här så måste det förlöjligas lite grann. Alltså vad som helst, teknik också, när vi fick mobiltelefoner var det så här juppinall och man bara haha. Eller vad som helst som kommer nytt. Och sen så inser man att det finns ett värde i det också. Eller det liksom finns någon turning point där det...
Ja, och speciellt under pandemin när barnen inte kunde göra någonting.
Mm, mm.
Till och med unga vuxna började hålla på med TikTok. Man hade inget att göra, de kunde inte gå och träna. Då fick jag absolut inte gå och träna.
Nej. Nej. Men så nu börjar TikTok få lite mer, alltså, vad ska man säga, cred.
Ja, alltså det finns ju positiva och negativa delar i allt, såklart. Men jag tycker att barnens språk är fantastisk.
Mm, mm.
Jag möter dem verkligen halvvägs. Jag försöker så här förstå, vad är det för musik ni gillar? Vad är det för grejer som är ny? Vad är inne nu?
Mm.
Och där måste jag kunna ha en kommunikation. Jag kan inte bara, såklart jag lär dem det jag kan.
Mm.
Det jag tycker är viktigt.
Yeah.
Men om de kommer och inspirerar mig, vilket är också så här, egentligen det viktigaste tycker jag, så måste vi kunna, ja, men, säga jämställdhet också. Bara för att jag äldre behöver inte jag vara den som dominerar och bestämmer, utan vi har gjort flera gånger så här, TikTok-danser även bland mina avancerade.
Mm,
för att de tycker det är så kul. Och de är jätteduktiga verkligen på det. Och jag lär mig, jag står där och lär mig alla danser och så.
Ja, men är inte det en lika stor del, just att man har det här utbytet?
Ja,
att man lär sig lika mycket.
Det är ju många steg, hiphop-steg som jag har gått och lärt mig i New York sedan jag var ung.
Ja, ja, ja.
Och liksom sett Michael Jacksons videos, Janet Jackson, bakom Mariah Carey, som Elite Force i New York har skapat.
Jaha.
Så de bara, titta på det här steget. Jag bara, det har typ den gjort. De bara, nej, det är från TikTok. Jag bara, det är inte TikTok-danser, förstår ni väl. Det där är ju hiphop, det är legitima hiphop-steg, kids. Och det där jag har lärt på klasserna, att de bara, ja. De äldre förstår ju, men de yngre, du vet.
Nej, men precis. Det är så här, de har ju upptäckt det. Det är liksom nytt. Ja, men så är det. Men hur skulle du säga att den här alltså, organisationen nu som du jobbar med också massor med andra människor i sig, hur har den utvecklats sen du började?
Alltså, vi har ju ämneskurser. Måndagar till torsdagar och även på helgerna. Och det har väl gjort, alltså jag söker mycket pengar återigen för att nå civilsamhället. Lovverksamhet, sommaren, kvällarna, häftiga workshops, häftiga resor över hela världen. Så att det är väl den delen jag tror att jag har utvecklat väldigt mycket, men också skapat, kunnat bygga upp väldigt duktiga streetdansare faktiskt. Som jag har tränat upp 3-4 dagar i veckan och flera timmar.
Är det ditt mål då, att få en sån här elitstyrka?
Alltså inte riktigt mål, det är mer att jag vill dela min kunskap till hiphopkulturen. Och det gör att många vill utveckla sig och tycker att det är kul. Och även studera vidare. Många drar ju vidare till Åsa folkhögskola och kommer in där. Jag har flera elever som har gått på Åsa och går på Åsa. Och även ny generation som vill börja och söka. Och de flesta kommer faktiskt in och det tycker jag är kul att se. Och de vill hålla på sen med dansen. Att oddsen hålla på med dans efter en utbildning, den är ju inte så självklar för att det är tufft.
Det är klart, men när man tittar på dina elever, alltså, som på Instagram och så, jag måste säga att de ser väldigt så här självklara ut. Det är inte alla som gör det som går utbildning. Alltså, det finns någonting som ser väldigt fritt ut när de dansar. De vågar lite mer än det man ser överlag.
Ja, men alltså, jag lägger ju ribban väldigt högt. Alltså, jag är mån om att lära ut hiphopkulturen eller hiphopkulturens språk korrekt. Med tanke på att jag har haft pedagoger som har lärt mig på ett visst sätt. Och har varit på mig ganska mycket. Att det här är hiphop, så här ser hiphop ut. Och såklart har saker utvecklats. Men sen är inte jag så pass tuff att jag hela tiden att jag skulle förminska barnen. Utan tvärtom att nej, om du kallar det för det här så heter det faktiskt så här. Så kunskap, mycket fokus på kunskap och grunder. Nu får man se ibland koreografier. Egentligen jobbar jag 80% med bara foundations, party steps, social steps. Och sen lägger jag någon choreo för det är kul att skapa något där alla kan ingå. Men då tar det tid också att komma till den nivån som vissa har kommit till. Vissa får jaga och vissa de bara sätter det. Och även när gästlärarna kommer kan man ju se tydligt att de har väldigt lätt att ta in. Både, vi har ju haft kombination av Vogue 5, vi hade choreo, class, house, dance och locking. Några har ju mycket enklare att ta för, speciellt de som har dansat länge. Det märks väldigt väl i alla fall. Men ja, det är kul att se den utvecklingen, att man har en ny generation streetdansare i alla fall.
Roligt.
Ja, det är det.
Hur tror du att det här har påverkat samhället då, där du verkar i, och liksom människornas liv, de som har...
Alltså, kidsen är väldigt tacksamma. Jag har fått flera kärleksbrev och tackbrev och röstmeddelanden. Och det är inte bara via KFM-mässigt, som jag möter barn både i skolan tack vare min roll som kulturpedagog och jobbar mycket med utveckling och event. Men också jag jobbar också liksom med andra dansskolor där jag möter kanske barn bara en timme i veckan, men för dem är det lite givande att jag kommer dit och delar min kunskap och hittar det här kärleken man har för dans och kanske hiphop generellt, där de har känt att vi inte fått rätt kunskap. Vi har inte liksom en lärare. Jag är väldigt engagerad som pedagog. Det är väldigt viktigt för mig att visa att jag verkligen älskar att vara här. Jag är inte bara här för att arbeta klart mina timmar.
Nej.
Eller för att tjäna mina pengar. Det är inte riktigt där. Mitt fokus ligger inte där överhuvudtaget.
Hur visar du det då?
Ja, men jag tror att de ser det. Jag njuter av att vara på plats.
Ja.
Och jag är engagerad. Jag pratar, jag berättar. De får kötta ganska mycket. De får liksom drilla om och om igen. Och så här lära sig verkligen så gott det går. Nu är inte jag ute att alla ska bli elitdansare här. Men jag vill ändå att de ska känna att jag ger energi. Jag ger kärlek till dem.
Och det är viktigt.
Det är superviktigt.
Men du får också massor kärlek.
Självklart, självklart alltid. Alltså barnen är ju det viktigaste. Och just nu är jag väldigt inne i en period där jag tycker det är så kul att undervisa speciellt 12-13-åringar. För de, när man bygger upp dem fram till 18 blir de så otroligt skickliga dansare. Alltså det märks ju, det är sån utveckling för nästan för varje för tredje månad.
Ja. Häftigt.
De är ju som svampar och suger in allt. Vet du.
Just det. Men vad roligt. Kommer du att fortsätta med det här? Alltså för alltid? Eller ser du liksom någon deadline för dig?
Ja, du, det är jättebra bra att du ställer den frågan. Jag har två faktiskt mål.
Mm.
Jag har jobbat mycket med scenkonstnärlig dans.
Ja.
Och det är också ett stort intresse har jag utav det. Och vet att jag, eftersom jag har ju tävlat mycket med mina egna koreografier, vi har ju vunnit så mycket.
Mm.
Och jag får alltid kommentaren av domare att det är väldigt unikt och annorlunda.
Mm.
Och det tycker jag är kul att se, för jag försöker ändå skapa ett eget språk och en egen tolkning i hur jag vill skapa dans. Mm. Och hur jag vill skapa verk då, för det blir verk man skapar.
Mm.
Så att, jag skulle nog kanske vilja studera vidare till en koreograf, och då vill jag bli en utbildad koreograf.
Mm.
Att man verkligen, ja men, åker kanske till olika länder, vilket jag gör automatiskt, jag reser ju mycket inom dansen, men har fokus på det scenkonstnärliga. Och sen sist men inte minst, när jag blir mycket, mycket äldre, när jag blir en riktigt cool tant,
ja,
då skulle jag vilja plugga till hiphopprofessor.
Ja, 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 ja. Men du är lite en minivariant nu redan.
Ja, till en viss del, men jag har mycket kvar att lära mig. Jag har mycket kvar. Och det, att jag vill bli hiphopprofessor, skulle vara kul att samarbeta med statsvetare och politiken. För att de måste få inse vilket värde hiphop har i vårt samhälle.
Ja.
Och vad mycket gott det har gjort, för det är det förtryckta språk.
Alltså, jag tänker att det växer ju ändå så pass mycket nu. Kan man inte rida lite på den vågen?
Jo, men det finns också mycket motstånd. Det kan vi bara se i Sverige.
Ja, ja, ja.
Att man liksom verkligen, man känner sig hotad utav den här kulturen.
Ja, men beskriv på vilket sätt.
Nej, men det var när man pratade om folkhögskolor i Sverige till exempel.
Ja.
Åsa folkhögskola som har five style inom olika streetstilar då. Det var tydligt att vissa svenska politiker tyckte att man skulle definitivt stänga ner den.
Mm-hmm. Nu eller?
Man har pratat mycket om det i många år. Och det är inte första gången det kommer upp på tal. Att det är... Men det är inte svensk kultur som liksom bedrivs där.
Jaha.
Ja.
Vad intressant, eftersom det är precis det är.
Ja, men inte enligt vissa politiker.
Nej, nej, nej.
Så det är därför,
Motståndet finns.
Motståndet finns. Mm. Det har alltid funnits.
Ja, ja.
Det hade behövts också mycket mer representation i de här lite finare dansrummen.
Ja.
Det kommer komma.
Ja, ja, ja.
Men jag hoppas att man tänker på representation i människor med olika bakgrunder och... Mm. Ja, med representation på alla sätt och vis, att man lyfter alla.
Men det här är också så intressant, för det här precis här vi pratat om de senaste avsnitten, om att jazzdansen nu är ganska borta, alltså den finns inte representerad på scenerna, men det är ju en massa andra dansstilar som inte heller som man inte ser på scenerna, att den här mångfalden är ganska begränsad.
Ja, det är den. Det är bara vissa stilar som liksom totalt dominerar. Och det är också väldigt, man pratar mycket om vita rum.
Mm.
Och det är väldigt viktigt också att man förstår att det är inte enbart kritik liksom mot att någon är lyckad och gör sin grej. Men det är kritik att man inte vågar lyfta in andra människor som har en annan bakgrund, en annan syn. Och som vågar kanske förändra den. Det behöver inte betyda att du blir av med din plats. För det är lite så det känns ibland, att man inte vågar ta in... Men jag får alltid höra att jag är inte dominant med att jag tar plats till exempel.
Mm.
Och det har jag märkt att många vita män har känt sig lite kränkta utav.
Ja.
Och det är inget jag bryr mig om så.
Mm.
Men det är lite kul ändå, för man blir såhär, men jag är människa som du. Vi behöver bara hitta ett samtal där vi kan mötas halvvägs.
Ja. Men det har aldrig blivit jobbigt för dig? Eller är det liksom...
Ja, det har det.
Det har
väldigt
det.
Jobbigt.
Ja.
Jag har psykiskt mått dåligt utav det i många år.
Har du något stöd eller kan du...
Ja, jag har fantastiska kollegor. Jag har haft bra stöd utav folk i föreningen och familjen.
Mm.
Men jag har varit nära på djup. Det har varit tufft.
Jaså?
Ja, det har varit väldigt tufft, för att man inser också ibland hur ensam man är. Att det är inte många med på de här mötena. Det är inte många med som förstår det språket och den bakgrunden jag har. Men också förståelsen kanske... Nu kan jag gå in liksom, också så här religiösa aspekter. Det kan vara så många delar som man har känt sig ensam. Att folk, det är en väldigt stor värld. Vi är olika och det är vackert.
Yeah.
Vi kan ta del. Jag tar del av svenska traditioner. Och liksom, det är, ibland glömmer folk bort det i vissa rum.
Mm.
Att man ser bara sig själv. Men också som kvinna.
Mm.
Det är ett väldigt... Det är ett samhälle där man pratar mycket om feminism.
Mm.
Men man glömmer bort att inkludera oss kvinnor också.
Ja.
Det har varit väldigt tydligt nu på senare år, agget och hatet mot oss kvinnor.
Men kan du berätta, är det något speciellt?
Nej, men det jag kommer
inte på generellt.
Nej, men det är både generellt men också i vissa rum man har varit i.
Ja, ja, ja.
Hur
är det män och
män, specifikt män som är väldigt rädda för starka kvinnor.
Mm.
Kvinnor som kan ha kunskap, och det är inte bara jag, det är fler som har blivit utsatta.
Mm.
Där är det väldigt tydligt att man ska veta sin plats.
Hur man gör de? Vad händer? Vad säger
Det är ju allt från att sluta prata med en i korridoren, inte säga hej, gaslighta en, sno ens idéer, sno alla ens idéer och säga att man har gjort dem själv kanske.
Men va?
Ja, rider på ens framgångsrika, jag vet inte, på det man har varit duktig på, det har syns utåt.
Ja.
Och det har hänt inte bara mig, men flera av mina kollegor.
Mm.
Och det har vi gemensamt, kvinnor oavsett bakgrund, måste jag säga.
Mm.
Att det är väldigt beklagligt och att fler män inte tänker till och så här.
Mm.
För att de har mycket lättare att få vissa spaces än vad vi har.
Mm.
Att de inte ibland så här, ja, men var en medmänniska och kanske tänka lite annorlunda.
Mm.
Och det här är också kritik generellt. Alltså i alla rum behöver inte bara vara dans. Att man ibland bara så här börjar analysera. Varför får jag så mycket utrymme? Mm. Det är inte bara för att jag är en man.
Mm.
Inte bara för att jag är en man. Men det kan också vara utifrån status, namn efter namn, religiös bakgrund. Det är ju så i vissa rum. Det har jag märkt tydligt. Det trodde jag inte, men det var väldigt tydligt. I vissa projekt jag har varit med om. Och rasismen ska inte vi prata om.
Nej.
Man tilltalar folk, man pratar om folk. Ibland har jag, man har känt sig träffad. Man bara, vad trevligt att du tycker så.
Mm. Men hur bemöter man? Hur gör man? Hur övervinner man sånt här? Alltså, det stegvis?
Jag har inte varit aggressiv eller arg. Jag skulle kunna lätta valt den vägen.
Mm.
För det gör ju ont. Det är faktiskt så. Man är bara människa. Men jag har försökt prata så här, men du har jobbat med mig. Varför har du sådana åsikter för?
Mm,
hur har du tänkt här? Vart kommer vad kommer grunden till detta?
Mm.
För mig betyder det att det var okunskap. Du har inte träffat människor med den bakgrunden.
Mm.
Och sen också hur man pratar om människor med min bakgrund. Jag måste ändå lyfta det.
Ja.
Du vet, när man pratar så är det utsatta. Vadå det utsatta?
Mm.
Du hör att jag säger kulturrika områden hela tiden.
Ja, ja.
För jag tycker det är mycket finare.
Ja.
Hur kul är det som barn att höra? Ja, men utsatt. Alltså, det är ett väldigt kränkande ord till exempel. Mm. Jag pratar mycket om det också med mina kollegor.
Mm.
Hur kan vi tänka på att skapa en bättre miljö för barn vi bemöter som kanske kommer från tuffa omständigheter?
Ja.
Måste vi ständigt ytterligare så här, utsatta områden,
berätta.
Utsatta barn?
Mm.
Kan inte vi lyfta vilka de är?
Mm.
Så att de känner sig, för att även orterna i Sverige är en del av Sverige.
Mm.
De är inte ett annat land.
Nej.
De är Sverige. Så vi måste ju på något sätt kunna bemöta det.
Mm.
Och inkludera dem. Och få dem att förstå att ni är lika viktiga i vårt samhälle.
Mm.
Och det har jag kunnat göra inom dansen. Och det tycker jag är väldigt kul. Att kunna liksom hitta att barn har kunnat möta varandra från olika områden.
Mm.
Och kunna bli vänner.
Mm.
Och umgås utanför dansen. Det tycker jag är väldigt fint.
Men det måste ju ändå man märka. Och jag tänker att kanske då Örebro kommun...
Jo, men det har de märkt.
Förstår, ja.
Men det oavsett så är det fortfarande vita kränkta män på all höga... Ja, men det är ju så, på all makt.
Skulle det bli någon förändring om det var kvinnor i positioner? Eller tror du det hade varit
Alltså, kvinnor är ju... Så, det finns mycket mer systerskap, absolut. Jag har ju fantastiska kvinnor på Örebro. Nere i Örebro snarare, som stöttar mig väldigt mycket. Och som sitter då på de här positionerna. Men problemet är ju att det... Man blir så himla kränkt som man när en kvinna kan mera.
Mm. Och jo.
Så kränkt. Alltså jag har inte riktigt förstått att det har varit så illa nu när jag har blivit vuxen har jag sett det med egna ögon.
Mm, mm.
Att om någon kan mer än jag så det får inte vara så.
Och det får inte vara en kvinna heller.
Nej, det får inte vara en kvinna. För att man lyfter männen på ett helt annat sätt än hur man lyfter kvinnor. Man talar om männen i vissa rum.
Mm.
Det är väldigt tydligt.
Mm.
Nu har man tagit diskussioner med de personer det gäller och liksom så. Det har pratats högt och så. Och det har väl blivit en förbättring.
Mm.
Men jag trodde inte att det skulle bidra till så mycket psykisk ohälsa för min del. Vilket det gjorde.
Det gjorde det. Är du ur det eller är det en pågående?
Jag är ur det. Jag kämpar. Jag kommer alltid kämpa.
Ja.
Men det har blivit bättre.
Mm.
Men det finns alltid spår av det.
Vill du berätta någonting om vad som hände?
Ja, inte riktigt så. Det blir så. Det är så känsligt tror jag för vissa personer. Men det är inte kul att bli bemött iskallt i korridorerna.
Nej, det måste vara väldigt tärande.
Ja, det var det. Mm. Väldigt tärande. Nu är det inte så längre. Men att man inte kan säga hej till sin medarbetare eller liksom, det tycker jag är väldigt konstigt.
Mm.
Ja, när man arbetar i samma när man arbetar på samma ställe och när man bidrar så mycket och lägger så mycket tid på detta och verkligen vill att det ska fungera och man vill ha bra teamwork. Och en sak som jag också upplever, alltså man måste kunna få ge och få ta kritik såklart.
Mm.
Men när man inte kan ta kritik,
mm,
för att man sitter i en viss position där konflikter är en del av ens tjänst och man får nästan betalt för det idag för att få för mig som kanske chef eller högre chef, men att man inte riktigt kan ta det, det säger ju mycket när det kommer från en kvinna.
Mm. Ja.
Så att det är lite sådana saker som har blivit tydliga, eller man blir, så var det inte när man var ung, kanske någon sa ifrån eller skrek på en, men tystnaden är värre tycker jag.
Ja. Ser du att samhället på något vis har förändrats under den här tiden som du har varit verksam?
Ungdomar är mycket mer ifrågasättande.
Är de?
Barnen säger ifrån om de här konstiga, om man talar på ett visst sätt om vissa grupper, vad sa du för något, säger de. Så på en gång, de rättar den, så där säger man inte längre.
Men är det runt dig eller tror du att det är så generellt?
Generellt. Ja. Inte mot mig, men om vi är ett rum och man pratar om olika saker.
Men jag tänker att det kanske är i Örebro, tänkte jag säga. Men tror du det är så, en sån spridning i landet? Eller i...
Det beror på vilka grupper, hur pass vana barnen att umgås i olika miljöer. Att de liksom får blanda, alltså att de får träffa barn med olika bakgrunder, för det är också väldigt viktigt.
Mm.
Jag får alltid höra när jag åker ut i kulturrika områden från barn, hur har du lärt dig så bra svenska, Anita? Mm. Vart har du lärt dig språket?
Mm.
Och det är ganska intressant ändå när barnen ställer en sådan fråga.
Mm, mm.
Hur har du fått det där bra jobbet som du har?
Mm.
Och det är ganska gulligt tycker jag, att de tycker att man har ett bra jobb. Jag älskar ju mitt jobb, ta inte det på fel sätt. Men att de tycker att det är så kul att jag jobbar med det jag gör och att jag gör det jag älskar.
Ja. Men vad svarar du då?
Alltså ja, det kommer hemifrån. Ja. Kommer från pappa som ställer krav att, vet du, vi är ett nytt samhälle. Vi måste respektera. Det är annorlunda kultur.
Mm.
Det är också annorlunda när det gäller, ja, men flera aspekter, religiöst, kulturellt, rutiner, struktur.
Mm.
Vi måste respektera det. Jag är tacksam att han sa det faktiskt, att han bara, respektera det, det är ett nytt land.
Mm.
Vi tar del av det här nya landet. Mm. Vi kan behålla vilka vi är och vilket vi har gjort, men respektera det bara.
Mm.
Och så var han väldigt mån att vi måste kunna bra svenska.
Ja.
Och vi var ju liksom, vi levde i flyktingförläggning nästan 5 år.
Ja.
Så vi gick ju back ganska mycket. Vi var 10 år när vi väl kom in i en svensk skola.
Mm.
Det var mycket kulturkrockar kan jag säga.
Jaha.
Jättemycket kulturkrockar. Va? Men man var känslig, man visste inte svenska skämt. Vet, man tog allt så personligt. Ja, det var i början, det hör till, det var inte så här värsta grejen. Men, och sen ja, men förståelse, språket... Det var flera aspekter som jag bara, åh gud, det här var inte så lätt. Jag kom ju på efteråt att jag hade ingen aning om något under mattelektionerna, för jag kunde inte språket.
Nej. Nej.
Jag skrattar ju nu när jag är äldre. Jag fattade ingenting. Jag bara, vadå? Vad betyder det där? Vet, och, du, och jag tror att lärarna missar lite det.
Ja, okay.
Att vi inte riktigt kanske var lika vana med det svenska språket på samma sätt som barnen som hade... Svenska föräldrar hade levt det länge och kommit in i systemet tidigt.
Ja,
10 är, det är inte gammalt, men det är i alla fall...
Det är lite senare, ja.
Det är lite senare. Är det. Ja. Vi gick ju i skolan, men man pratade ändå mest sitt... Alltså, vi pratade mest albanska hemma, och det är bra. Mm. Kunde behålla, kan ju flytande albanska idag.
Mm.
Både i tal och i skrift.
Ja,
men, häftigt. Och sen fick jag ett råd från en svenska lärare att läsa många... Alltså, läs mycket på svenska.
Mm.
Och det gjorde jag så faktiskt.
Ja.
Det hjälpte jättemycket.
Ja.
Och pappa satte oss också i en svensk skola. Mm. Och med svensk så menar jag att det var... Vi hamnade i Örebros största ort först.
Mm.
Det sa pappa, ja. Han bara, mina barn har ett med om trauma och krig.
Mm.
Och utsatthet också i det här nya landet. Med tanke på att nazisterna var ganska hemska mot oss. Så han sa, jag vill jättegärna att barnen hamnar i en ganska lugn och trygg skola.
Mm.
Men gärna där man talar mer svenska.
Mm.
Han var väldigt mån om det för att vi skulle lättare få komma in i samhället.
Just det.
För han visste att... Vi hade, ja, men vi kunde ha haft oddsen emot oss om man tänker efter.
Mm, mm.
Det var ett ganska häftiga 2 barn. Nära i åldern.
Ja. Du och din bror.
Som bor här i Stockholm. Mm. Ari, vi ska träffa honom sen.
Mm.
Och sa han så här, nej, men jag vill gärna, trygghet är viktigt för mina barn just nu. De behöver det mer än någonsin. Så jag är tacksam att han, pappa är så medveten.
Mm.
Var så medveten som han var.
Mm. Hur är det med din bror? Jobbar han också inom samma...
Nej, han har gått på Kungliga Tekniska vad heter det?
Högskolan.
Högskolan, ja, ja. Folkhögskola, men nej, men, högskolan.
KTH här
KTH
borta.
Här, jaha, precis i okay. närheten ja. Här. Och civilingenjör. Nej, maskiningenjör.
Maskiningenjör, ja. Ja, men arbetar. Också driven då?
Ja, väldigt driven. Mm. Har eget företag.
Mm.
Och jobbar här på Östermalm.
Ja, ja, ja. Okej. Okay. Mm. Du pratar om att ni reser rätt mycket med... Är det just med...
Ja, men det är med KFM Massive, ja.
Det är det.
Ja, det är det.
Jag tänker bara en egen reflektion kring att resa. Du vet, under pandemin så var man hemma, eller... Mm. Fast.
Ja.
Och vilket gjorde mig nästan lite så här obehagligt emot så att börja resa igen. Jag blev så här, jag vet inte riktigt om... Och när jag väl gjorde det, bara du vet, enkla resor, att man tar sig bara ut i Europa, så insåg jag att så här, men herregud, det här betyder ju allt. Alltså, det kändes som att jag började tycka om människor på ett helt annat vis igen. Och bara, du vet, att känna närhet bara, att vi är så olika och samtidigt så himla lika. Det låter så himla flossligt när man säger det, men... Gud, vad viktigt det är att mötas. För så fort man sitter i den här lilla bubblan, det är en konstig, det är ett konstigt sätt att vara på som människa.
Jag håller med. Man blir inspirerad. Det är kul att träffa människor som talar andra språk och kanske ja. En annan matkultur. För matkulturen är väldigt viktig, har vi märkt.
Ja.
Vi älskar ju mat, speciellt ja. På Sverige. Alltså ja. Jag tycker vi är väldigt så här, åh vad kul att få... Ja. Nu reser jag också mycket på grund av dansen, för ja. Jag älskar ju andra danskulturer, vart de än är i världen. Men jag håller med dig att det blir... Det öppnar upp en på ett annat sätt.
Det gör det, och bara så att jag möter en människa som bemöter mig på ett annat vis och reagerar på ett annat sätt, gör att jag blir så här, det är så det måste vara. Det måste ju fortsätta.
Mm.
Inte bara samma reaktioner eller kanske inga reaktioner alls. Det kanske låter väldigt flummigt, men vad små saker kan göra stora skillnader.
Fast det är inte flummigt, vi är individcentrerade i Sverige.
Väldigt.
Och det är därför jag tror att det du pratar om, att man blir bemött, att vi bemöter inte varandra på samma sätt här. Att vi i andra länder säger, oh wow, you look beautiful, oh I love your shirt, eller typ så, oh, vilka fina skor, oh, men vad fint att se. Alltså de kan säga, man får så positiva kommentarer för ingenting. Och i Sverige så är folk, de tittar istället om de är nyfikna på vem du är, men de säger ju ingenting.
Nej.
De bara tittar på en.
Nej. Och det tänker jag ganska ofta på, just att gud, varför, alltså, det är så mycket som jag egentligen skulle vilja säga, och jag kanske säger 10% utav det. Jag försöker liksom öka på lite mer och lite mer, för det finns ju mycket som man ser och tycker.
Ja, 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 absolut. Definitivt. Jag tycker dansvärlden är dock väldigt så här, ja, men, du vet, väldigt stöttande och supportiv.
Ja,
och oavsett, men jag säger det igen, oavsett, jag måste ändå återkomma till, oavsett vart barnen bor och kommer ifrån. Det bryr jag mig inte så mycket om, så att du vet det. Det fina är ju det här hejandet och stöttandet i danssalen och alla projekt vi bedriver och gör tillsammans.
Mm.
Det är det finaste jag vet, när man ser att de liksom, ja, men det skapar en sån trygghet för barnen, ungdomarna och unga vuxna.
Mm.
Det är väldigt fint att uppleva.
Hur är det när man kommer in till en av dina danssalar då med barnen? Hälsar man på varandra, eller hur?
Ja, 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 absolut. Alla säger hej, och vi är alltid liksom där vi möts. I antingen ring eller att barnen sitter, och så pratar vi. Och sen brukar jag ibland, med de yngre, när jag börjat med att de får tycka till, man får skriva om man har åsikter, så att man liksom kan alltid utveckla eller tänka på något. Och jag brukar också säga så här, har jag sagt något fel så måste ni säga till, för att jag är ju också här för att lära mig. Jag kan ju inte allt, jag har inte svar på allt här i livet, men att man kan bemöta varandra.
Mm.
Men man ser under klassen, de lever väldigt mycket.
Det är bra.
Det är jättebra.
Ja, jag tycker man kommer in på dansklasser ibland, eller väldigt ofta, och där man liksom tittar knappt på varandra. Alltså, och jag tycker så mycket om när det finns en ledare som bara säger så här, vi hälsar på varandra. Så här, vänd dig bara om till nästa. Tänk att det ska behövas.
Nej, det ska inte.
Nej, det ska inte det. Men man,
är det känner, en Stockholmsgrej det där?
Jag
kanske
vet inte, för att jag känner mig nästan konstig när jag så går och letar efter blickar. Så här, är det någon som tittar så här, bara för att säga hej? För jag tycker det är konstigt att börja en klass utan att ens prata med någon där inne.
Nej, så har vi inte det hos oss.
Nej.
Alla bara, okej,
det kanske är en Stockholmsgrej.
Kramas och liksom...
Stockholm skärper.
Ja, men det är också en större stad. Och du vet, jag vet inte, det kan vara att folk inne i en bubbla. Det behöver inte ha att göra med att de är otrevliga. De är bubbla, kanske kommer från jobbet eller stress. Eller...
Så kan det vara.
För dans gör ju också att så fort man börjar dansa, man släpper ju alla problem man har.
Jo, man pratar ju mycket mer efter man har dansat. Mm. Alltså, då kan man nog titta på varandra.
Exakt.
Men innan så, ja.
Men det är för att vi har ett samhälle, den är psykiskt mer tufft. Alltså den utsätter den mer psykiskt. Det kan vi se tydligt i statistik.
Mm.
Jag tror att det beror på att vi... För det första håller vi inne mycket. Mm. Vi pratar, men vi håller ändå inne mycket.
Mm.
Samhället kräver ju mer utav en. Kan man bara se på jobbet. Man ökar ju, man är mycket mer självgående. Man är liksom sin egen chef nästan och ska avklara A till Ö själv. Det är inte samma stöd som förut.
Nej, okej.
Okay. Och då blir det ju att man jobbar mer och inne sina egna tankar och igång hela tiden.
Ja.
Och måste... Ja, men, måste lösa dagens problem.
Men just det här du pratar om att vi individfokuserade och så också. Det är nästan som att man inte ser vad man bidrar i grupp. Alltså man är så här, men jag gör mitt och så tänker man inte på hur... Och inte varken dåligt eller bra, utan ingen värdering egentligen. Utan mer att alla gör sin egen del.
Ja. Alltså, jag kommer från kultur som är gruppcentrerad.
Mm.
Att vi tror att man ensam är inte stark till exempel. Mm. Jag tror inte på det fortfarande. Mm. Jag tror att vi behöver varandra.
Mm.
Vi behöver alltid ett samarbete eller utbyte eller vad det nu kan vara. Och Sverige har det bra ekonomiskt ställt och haft det länge. Liksom. Och det skapar också att folk har ju lättare att bryta sig loss från kanske familjen och kärnan och bo själv och ta hand om sig själv ekonomiskt.
Mm.
Och som jag till exempel, som inte kommer från en bakgrund där familjen alltid har varit... kärnan till allt, till trygghet, till kärlek, till överlevnad, så följer det med en hela livet.
Mm.
Det, också, det är kulturellt också.
Mm.
Man har behövt överleva på ett annat sätt. Så jag har inte haft krig på så många år heller.
Nej.
Men det har, fattigdom däremot har det varit. Men de senaste åren har man haft det väldigt bra ekonomiskt.
Mm.
Då skapar det mycket mer ett jag-perspektiv.
Ja.
Och det är väldigt tydligt. Jag vet att många av mina vänner säger alltid, för jag har ju lilla Espa med mig nu då.
Mm.
Och hela familjen, hon har ju tre mammor och två papper.
Jaha,
alla är ju engagerade.
Ja, du menar i familjen, alltså din mamma och...
Syster och bror syster och pappa.
Ja.
Alla är ju engagerade i det här lilla barnet.
Ja, just det.
Och det är kulturellt, liksom. Man är med. Man stöttar varandra.
Ja. Och det gör en skillnad.
Ja, det gör det faktiskt. Man har ett annat skyddsnät.
Mm.
Och det har också hiphop varit, om man nu ska återgå till temat, i de här communities eller hoods i New York.
Mm.
Alltså det är likadant. Även i orten här i Sverige. Man stöttar varandra, försöker hjälpa varandra hela tiden.
Mm.
Man hjälper familjen, man hjälper mamma, man hjälper pappa.
Mm.
På alla sätt och vis. Om det kan vara ekonomiskt eller gå och handla eller åka med till läkaren eller vad det nu kan vara. Det fortsätter hela livet. Det är en del utav en.
Ja, jag skulle säga att det där är nog bara från mitt perspektiv mera ute i landet här. Alltså här i städerna kanske det är mindre sånt. För jag tänker på att där min mamma bor nu till exempel, där är det precis så, alltså där hjälper ju
det är mer community familjen. Kanske.
Exakt, precis.
Att man är beroende av varandra.
Ja.
Och det gör också att man är i kontakt med varandra socialt, att man kanske pratar regelbundet, vad gör du, vad är du, vad händer?
Exakt.
Hade en bra eller en dålig dag, man måste få klaga lite.
Ja, men och så, det är ju jättebra, det är det positiva. Jag flyttade ifrån det för att jag tyckte att det var en social kontroll också, där jag upplevde att jag hela tiden, varje steg man gjorde blev bevakat och berättat någonstans.
Men det har du rätt i.
Ja.
Det finns nackdelar med det också.
Ja. Så att, och idag så ser jag ju de positiva delarna som jag inte såg då. För då ville jag bara fly därifrån. Mm. Alltså just ta mig ifrån det. Men jag tänker på, finns det några speciella evenemang och så som ni som dansgrupp... Nu, det finns ju, du har ju flera olika delar, men som du... ser som så här jätteminnesvärt, och varför i så fall?
Oj, jag har gjort så mycket olika saker.
Är det någonting som du kommer på bara så här direkt att det där var ju...
Alltså jag har haft många misslyckanden också med de här resorna. Jag skrattar lite, för det är en kombination av både sorg och jag har ju tappat kontakten med flera elever efter de här resorna.
Jaså?
Ja, för att man är själv, man är ganska utsatt att resa med så många.
Ja.
Man tar ansvar fastän de är anses vara vuxna enligt lag. Man åker till andra sidan världen. Det är sånt arbete för mig att skapa ihop de här bottarna.
Ja, jag förstår det.
Alltså det är inte lite pengar vi pratar om.
Nej.
Jag har kunnat betala resa och boende tack vare alla uppdrag jag har liksom själv fixat.
Mm.
Och vi har arbetat mot civilsamhället och kunnat skapa fantastiska projekt och workshops och kunna vara med barnen ute i kulturrika områden där de har kunnat få testa på gott och blandat och bjudit på det ena och det andra.
Mm.
Och där har man kunnat få upp ganska stora potter och kunna, som sagt, både betala ut arvoden och betala, kunna köpa resor och så.
Mm.
Men att ta sig an, så det är mycket. Jag kommer aldrig mer resa med 15-16 stycken igen.
Nej.
Nej.
Du har.
Båda två USA-resorna enligt mig har ju gått åt helvete för att det är mycket ansvar.
Ja.
Och fast man är vuxen har man inte följt kanske alltid kontraktet. Och jag är en person som blir arg och jag slutar kommunicera. Jag blir arg istället och håller inom mig och så kan det brista liksom som människa. Och det är ingenting jag säger att det är positivt. Men det blir svårt om man är bara själv också. När man tror att folk ska vara vuxna och ta det ansvaret hela vägen.
Mm.
Och så skapas det också. Nej, men skitsnack, Big Brother House. Den sa, hon sa, hen sa.
Mm.
Väldigt problematiskt.
Mm.
Det har resulterat i att jag inte pratar med vissa elever längre idag till exempel.
Mm. Oj.
Ja, så det finns ju nackdelar. Så jag är väldigt öppen och berättade.
Mm.
För att man är inte bara en ledare. Man får tänka på att det här gör jag också med en förening. Så det innebär att det blir ännu mer personligt. Barn som kanske har det tufft hemma. Barn som har blivit vuxna. Som har haft det tufft kanske längre tid. Inte fått det stödet de har behövt hemifrån. Socioekonomiskt utsatta barn. Eller barn som lever under väldigt tuffa omständigheter där föräldrarna har problem. Om man har liksom varit en vuxen, trygg person fast man själv var ung och man har följt, de har följt med hela vägen.
Mm.
Man har varit vuxen. Alltså, det är inte bara dans.
Nej.
Man är psykolog, man har varit en mamma, man har varit en syster, en familj. Och på det har man också lärt om allt det här andra med dansen och vilket nöje och vad det finns för positiva effekter av dans, med dans. Och de har kanske pluggat vidare. Och sen är det så att såklart, jag respekterar att det finns integritet. Men det jag har märkt att folk glömmer bort att jag är människa. De tror att jag är någon superwoman som bara ska vara stark hela tiden. Och bara ta. Och det har jag lärt mig också nu. Att där måste jag sätta ner foten och visa att nej. Liksom, det här är inte okej.
Nej.
Sen återigen, misstag görs åt bägge hållen. Så jag kommer inte bara liksom rikta det åt ett håll.
Nej.
Men det blir i alla fall en väldigt svag länk om man är bara själv.
Ja, men jag förstår. Men det finns inte någon möjlighet för dig då att ha ett större team eller att jobba på ett annat sätt?
Jo, men nu kommer jag resa med mindre grupper. Som nu, Dubai var vi ju tre stycken.
Ja, okej.
Och så var Esma med då, min dotter. Och Sydafrika åker vi tre dansare och kör ett av Afrikas största tävlingar, både Battle och Showcase. Sydafrika åker vi till, Johannesburg.
När då?
I oktober.
Ja.
Då tar jag med mig tre dansare bara.
Ja.
Och en assistent som stöttar upp lite punkter som hon kommer få behöva göra. Och liksom så att stötta upp så att jag kan ha fokus på dans. Och så kan man kanske hålla koll med på allt annat runt resan.
Okay.
För det blir tufft.
Du
vet, det är mycket känslor, mycket som händer. Man lämnar, man kommer till helt ny kontinent till och med.
Ja, ja.
Så mindre grupper fungerar mycket bättre och det kommer jag fortsätta med.
Ja, för det var det jag tänkte säga. Hur ser du liksom, hur blir framtiden? Vad kommer du göra? Vad har du lärt dig?
Ja, mindre grupper och se till och liksom, kanske så här, och så tänka på, kanske inte alla människor heller är värda den här resan.
Nej.
Alla är inte värda heller de här maffiaresorna som de inte har fått göra. Jag tror inte någon i Sverige som har fått göra sådana här resor och åka över hela världen.
Jag är också lite förundrad över det. Det händer så himla mycket och ni gör så mycket sådana här stora saker, känns som.
Och det har ju där har jag behövt liksom lägga hela mitt hjärta och själ i det.
Ja.
Och det går åt helvete, det är fine, men man måste också förlåta sig själv, har jag sagt.
Ja, jag tänker vilken läroprocess allt det där är hela tiden. Det måste ju vara, det händer ju verkligen saker då.
Ja. Det gör det. Men det kommer ske. Vi ska också åka till Paris. Fyra av mina elever följer med.
Ja.
Vi ska dit och gå på Hawks Method, Just the Boo School. Och vi vill ta några så afroklasser och några riktigt duktiga dansare som jag själv har velat ha klasser utav sedan länge. Ja. Jag är ingen afrodansare så. Men så häftigt när man ser dem här. Liksom, det är så mycket känsla, det är så mycket kärlek på de där Instagram-videorna. Så jag måste få ta en sån klass.
Men om någon nu hör det här och tänker så här, men det där låter skitroligt. Jag är ju en riktig organisatör eller projektledare och så här. Om man vill göra något sånt här, vad skulle du ge för tips och råd?
Jag kan berätta att jättemånga från hela landet har kontaktat mig för att veta hur arbetar du, hur arbetar du kring liksom, alla olika delar. För att jag är ju återigen en ensamstående mamma. Jag jobbar 100% med Kärvesta och kulturskola.
Ja.
Och sen har jag egna uppdrag också. Konsultuppdrag som jag själv gör utöver detta.
Det låter som lite mer än 100% ändå.
Ja, det är det. Det kan komma upp till 170% vissa månader, kan jag säga. Och sen en förening som ska bedrivas som kräver väldigt mycket tid med tanke på alla stora projekt man gör.
Mm.
Men det går att få ihop det, bara man är ganska, nu har jag fått till, liksom jag har fått till rutinerna nu.
Mm.
Det är inte så att jag går sönder, utan det finns ett.
Ja,
ja.
Men det har tagit några år.
Ja, det har tagit några år. Mm. Jag har alltid 100 bollar upp i luften. Men det är viktigt att vara organiserad, vara i tid.
Mm.
Man måste vara socialt utåtriktad här med. Man måste kunna prata för sin sak och för sin rätt.
Ja.
Och man måste också grunda det på erfarenhet, det du brinner för, och visa att du verkligen vill detta, så att inte man bara, ja, men så att det inte blir ekonomiskt att man bara, wow, nu vann jag 20 000 kronor.
Mm.
Utan nej, hur förvaltar de 20 000 eller 50 000?
Mm.
Går de till arvoderingar? Går de till att kunna bistå till civil? För det är ju mycket pengar som faktiskt handlar om att ge tillbaka till samhället. Det handlar inte om att man kan inte bli rik på en förening, det brukar jag säga.
Nej.
Utan nej. Då har du valt fel yrke, då ska du kanske jobba med något helt annat.
Mm.
Det här, alltså... Föreningar handlar om att ge tillbaka. Sverige är ju världskända för det. Vi har ju så många föreningar i hela landet.
Ja.
Och det är väldigt fint, tycker jag, att kunna bedriva något för barn.
Ja.
Men också att man liksom... Man kommer göra fel under vägen.
Mm.
Men att man har ett mål. Så vad är målet? Varför gör jag detta för?
Mm.
Och struktur är viktigt.
Mm.
Både här, så här, redovisa alla de här pengarna. Ha kontakt.
Men hur gör du allt det här själv?
Ja, jag gör allt själv.
Men herregud...
Jag söker, jag redovisar, jag är med på vissa uppdrag, jag är med och lär upp.
Mm.
Alla de som undervisar har jag lärt upp, både pedagogiskt och liksom.
Men väldigt många som jobbar, som du, jobbar ju i team i så fall. Alltså att man har...
Ja, men det är ingen som, jag tror att man måste ha människor som drivs av det, och jag har inte hittat dem. Jo, förutom Camilla Örvill då såklart, hon som bedriver KFM och även Massive.
Mm.
Men hon har liksom en annan inriktning. Hon tar ju hand om ämneskurserna. Och det är där, kan jag säga, alla de mejlen de får, allt man behöver ta hand om, av våra avslutningar. Det är mycket jobb som helst.
Ja, okay.
Så hon och jag har liksom varandra och stöttar upp. Och så här, ja, men du, det här, hur ska vi göra det här?
Ja.
Och sen har vi såklart också folk i teamet som stöttar upp med andra punkter. Men när det gäller de här pengarna som söks, så är det jag som sköter det.
Ja.
Ja.
Så man kan vara ensam. Men så ditt råd är att vara strukturerad, komma i tid och vara socialt kompetent?
Ja, jag tycker det. Och sen såklart ha erfarenhet inom det du håller på med. Du kan inte bara komma, hej, jag ska ha dans. Det är inte riktigt så det fungerar.
Nej.
Alltså jag har med mig ett bagage som är ganska tung.
Mm.
Jag har inte bara kommit in i dansen. Jag har rest över hela världen. Alltså jag hade haft sådana privilegier att som ung kunna jobba så hårt som jag har gjort.
Mm.
Och kunna resa och så här, ja, men ta klasser och gå på workshops, gå på föreläsningar.
Mm.
Möta upp alla OGs i New York och liksom prata med dem så här, om hiphopkulturen och bakgrund. Och...
Det känns som att du har så mycket historier från New York också.
Ja, det har jag. Sen jag var 18.
Ja.
Så det har hänt mycket där och haft skitkul där.
Ja.
Men jag kan fortfarande inte åka tunnelbana där, för jag har alltid fått, jag har varit bortskämd och fått skjuts över.
Jaha.
Ja, jag är skitdålig på att åka tunnelbana där. Ja.
Men du åker taxi eller du får skjuts med...
Ja, vänner. Jag har haft vänner där och bott hos vänner, vet du.
Ja.
Så jag var så ganska bortskämd varje gång jag varit där. Förutom nu när jag åkte med kidsen.
Mm.
Och då bara, kids, jag kan inte något om tunnelbanesystemet. Då hade jag en av mina elever som liksom följde med sig. Och bara, nej, nu får du klara dig själv. Jag bara, okej.
Och det gick bra.
Ja, det gick bra. Men det är lite kul ändå, så man blir så medveten om det.
Mm.
Nu åker jag tillbaka till New York i sommar också.
Ja, du gör det. Mm. Okej, är det något speciellt där?
Jag har ju fått stipendium och ekonomiskt stöd av både föreningen och stiftelser.
Mm.
Så jag åker nu 2023 och 2024.
Mm, mm.
Jag åker till London och New York. Jag kommer ta klasser och möta upp viktiga profiler.
Mm.
Och det är mest för det här som jag sa, om jag vill kanske i framtiden studera vidare och... arbeta med hiphop som koncept och hur det har gynnat världen och hur det har liksom utvecklat. För det har det gjort mer än man tror.
Mm.
Visst, det är kul att ta dansklasserna, men vet, jag har ju dansat så mycket och tagit klasser och varit så aktiv. Och jag håller på att bli snart, jag blir 38, jag säger alltid att jag är 40 förresten, jag har sagt det i 5 år nu. Jag är 40 kids, som bara, du är 36, du är 37. Men
ja.
Jag känner att jag har en annan väg som håller på att utvecklas utav det.
Mm.
Alltså jag har inte som mål att stå på scen och dansa längre riktigt.
Nej just det. Mm. Utan du har mera som mål att...
Ja, men samhällsmässigt. Så hur kan jag utveckla samhället och kanske göra det i Örebro och fördela det i hela landet och stötta upp fler verksamheter?
Mm.
Och kanske bli en förespråkare.
Just det. Men under de här, nu är det 19 år sedan som du tog ditt första danssteg i New York då.
Ja.
Hur ser du att det har förändrats där då? Nu när du kommer tillbaka 2023-2024... Vad är det du kommer möta då?
Ja,
vi har en härlig sångerska i bakgrunden.
Ja, det har vi, därför jag tittar bak ja, och försvinner från micken. Alltså New York är ju, det är inflation.
Mm.
Det är flera krig i världen.
Mm.
Pandemi.
Mm.
Och förra året så var New York världens dyraste stad.
Ja.
Så var inte New York när jag var ung. När man var i New York, man fick med sig 3 väskor fyllda med sneakers, häftiga hiphopkläder tillbaka till Sverige.
Mm.
Nu är det dubbelt så dyrt än Sverige att handla där, tycker jag.
Ja.
Maten ut och luncha kostar $30-35.
Ja.
Det är 3-dubbla.
Gud.
Det är så dyrt.
Är det så pass?
Svindyrt. Jag ska ju ta klasser nu. Det kommer kosta $70 per klass.
Va?
Mm. Ja, några av de här hiphopklasserna jag kommer ta.
Nej, men en hel del av charmen försvinner lite grann.
Ja, det gör det. Ja. Men det är inte alla som har tillgänglighet, alltså tillgång till New York på samma sätt.
Nej, men självklart.
Och då kan du tänka dig de som bor där, som pratar om att de får betala hyra för 20-30 000 i The Bronx.
Åh, herregud. Men det här blir ju också en sån här klassdelare. Alltså just att man, har man råd att ta klasser där? Ens
överhuvudtaget? Ja, alltså. Exakt. Det är ju, alltså det är så många delar. Nu kostar inte annars $70, men nu i sommar såg jag att alla de klasserna jag ville ta, svindyrt. Jag var så här, det här skulle, om inte jag hade fått stipendium och stöd från K5.
Nej.
Alltså jag hade inte kunnat åka i år. Jag ska åka även nästa år, ska jag göra.
Ja.
Så jag har varit väldigt chockad. Alltså till, men såklart, pedagogerna är ju där, några av dem. Men de åker runt över hela världen och har workshops och är väldigt aktiva.
Ja.
Men det är ju inte riktigt... Alltså förut var klasserna mycket mer fulla, tyckte jag.
Ja.
Det var, men nu är det så också att lärarna är mer mobila. De rör sig överallt också.
Okej, så det är inte lika exklusivt där, utan de kan liksom ta sig runt.
Ja, de tar sig mycket till Asien, till Europa.
Mm, mm.
Ja, men de är överallt. Norr och Sydamerika.
Mm.
Men det är ändå det, är det här att det kostar. Det har blivit så dyrt att åka dit. Och det är fortfarande världens bästa stad, så jag kommer ändå inte ändra mig. Jag har varit mycket i New York. Jag har rest dit över 20 gånger och levt där. Ja. Jag träffade min första kärlek i New York när jag var 18. Det är därför jag åkte dit första gången.
Jaha,
ja.
Vad vill du säga om det?
Nej, men det var en häftig upplevelse. Det var lite så här Sex and the City, fast Anita style.
Ja, okay.
Jag har till och med bilder, vet, med sådana kläder. Vi kan lägga upp så här på Instagram. Ja. Så bara, det ser ut som Sex and the City. Jag bara, ja, jag vet, jag trodde att jag var med i den filmen.
Ja.
Ja.
Ja, men kul. Herregud. Hur ser Just the Boo och Street Star ut för dig då? Har du något engagemang i det?
Nej, jag har inte haft. Jag har jobbat med Street Star tack vare Martin Ferretti och Joakim Huvel.
Mm.
Och sen har jag också även jobbat med Just the Boo Scandinavian tack vare de två, såklart.
Mm.
Ingått i teamet, stöttat upp och liksom... vänta lite.
Esma.
Ja, jag bad min dotter att vara tyst för hon sjunger gärna och pratar.
Mm.
Nej, men att... Jag vet inte vad som ska komma, men det händer ju projekt hela tiden. Mm. De har ju workshops och mindre event. Och,
just det. Men du är inte en del av det just nu, eller?
Nej, det är jag inte. Men såklart, alltså, har de som Dance School Challenge. Jag var med och dömde förra året. Och våra elever brukar åka upp och tävla. Och vi har alltid varit en del av det. Sen jag har varit en del av det sedan jag var igen 17-18. 18 kan jag vara i 2000. 4 eller 5 av första gången. Och då pluggade jag på dansskolan.
Ja.
Så att jag menar, jag har gått på det nästan varje år sedan det startade.
Ja, ja.
Och Just to Bo i Paris har jag varit 4 gånger.
Mm. Hur är det?
Och Skandinav, den är mäktig.
Ja.
Den är häftig faktiskt.
Ja.
Det är kul att få se. Det där man blev introducerad till världseliten i dans, brukar jag säga.
Ja.
Inom olika streetstilar. Saknas dock breaking som original style of hiphop.
Ja.
Har varit med, tror jag, förut.
Men...
Jag vet inte vad som hände. Men det är ändå det är ju original style of hiphop. Det är breaking.
Ja, ja.
Om man nu kollar ut från de 4 elementen. Så jag hade önskat att man... För nu när OS kommer och breaking ska vara med.
Just det, precis.
Det kommer explodera. Det kommer vara den största dansstilen i världen. Det är helt övertygad om.
Men så folk dansar det fortfarande, men det finns inte med i just den
just
tävlingen?
Nej.
Intressant.
Alla 5 stilar finns förutom den.
Men, och det är det som kommer att hända när vi, alltså när vi ser det på OS?
Jag tror att den kommer explodera. Oj. När barnen ser breaking, de kommer bara, wow, det där vill jag dansa.
Ja, för det är den effekten det har.
Ja, och så älskar jag breaking. Det är faktiskt min favoritstil av alla.
Är det? Det ser så svårt ut.
Det är svårt. Det är svårt, men jag älskar att den är så rå, det är så tydligt och rakt språk.
Mm.
Och jag älskar kombinationerna, variationerna, alltså top rock, down rock, power moves. Ja, men det, och det är mycket personlighet i breaking. Jag kan inte riktigt förklara, men jag, ja, jag älskar breaking verkligen.
Man får se på breaking. Och finns det några bra YouTube-klipp där man kan se bra breaking?
Wow, det är bara, jag har inte kollat på länge, men jag brukar visa kidsen lite olika, för det finns ju olika liksom.
Mm.
Det finns ju New York och det finns Mexiko, skithäftiga liksom, Paris, Frankrike också tunga crews, Japan brukar vara ganska dominanta.
Mm.
Ja, så att det är ju bara, eller Korea till och med tror jag. Så det är bara att söka så kommer det upp, så de som har typ de här Red Bull Dance Your Style brukar dyka upp, ashäftiga.
Bra tips.
Ja. Mm. Men jag tycker ja, det Just the Boy är fantastiskt. Jag tror även den har ju, den är inte aktiv heller.
Nej.
Nej.
Nej. För att?
Jag vet inte.
Nej.
Det här var så himla tråkigt. Men vi var precis innan pandemin blev. Jag var i Dubai januari 2020.
Mm.
Och där så skulle kinesiska, i Dubai firar man kinesiska nyår jättestort.
Aha, okay.
Det är fullt med drakar över hela, guldiga drakar över hela Dubai.
Ja.
Och röda färger för att visa liksom att man firar det kinesiska nyåret. Så tittar vi på tv och kanal 1. Det var typ 100 kanaler och alla visade olika städer i Kina.
Ja.
De har jättepampiga fester. Och så ser man dagen efter, cancelled. Då fattade jag, mamma, så kolla upp det här med corona. Ja. Mamma, det är en pandemi.
Ja.
Det här kommer spridas över hela världen.
Oj.
Mamma, allt är cancelled. Vi måste ta oss hem.
Ja.
Så jag var där med hela familjen.
Oj.
Alltså den oro man hade när man såg, du vet, människor som föll och att så läskigt att se en så stor fest att den bara liksom, det stod verkligen så här canceled på i varenda kanal när vi skulle kolla igenom dagen efter.
Oj.
Det var ganska läskigt.
Men så är det människor som föll, vad menar du?
Nej, men alltså man såg ju sen klipp så här, på människor som föll på öppna gator. Från första liksom, de här första corona.
Ja, alltså för att av utmattning de svimmar eller
nej, det var på grund av corona. De hade fått coronaviruset.
Men herregud, blev de så dåliga?
Ja,
så.
Folk ramlade ihop på gatorna.
Oh,
ja, det var så läskigt. Jag bara, mamma, det här är en pandemi, så jag ringer till mina vänner.
Zombieaktigt.
Ja, det här är en pandemi. De bara, vad pratar de? De bara, det kommer inte komma hit. Jag bara, det är en pandemi.
Mm.
Vi är körda.
Och fint.
Så vi åkte hem till Sverige och jag hann ju åka till och med till Bryssel och till Paris innan det verkligen satte stoppet.
Men.
Jag vet inte hur jag vågar, men anyways, i Paris
så
tog jag med mig Tropical Mix, mina yngre kids.
Okay.
Och vi skulle såklart se Just the Boo, och det var de bästa dansarna som skulle komma.
Ja.
Jag hade ju koll på vilka som hade vunnit i varje land och så.
Mm, mm.
Och vi hade bokat, skulle gå på workshops, skulle komma skitstora namn. Alltså för varje dag, cancelled.
Ja.
Alltså allt blev cancelled. Allt. Vi gick runt på gatorna.
Mm.
Och drack Starbucks och var bara, okej, ja, vad ska vi göra idag då? Ska vi se för tornet igen? Det var lite, alltså det var ju lite tråkigt, men så var det. Vi åkte dit för Just the Boo för inspiration, men det blev.
Men de har inte kommit tillbaka efter det.
Nej, det har de inte.
Nej.
Han försökte i Dubai, men Dubai är svindyrt att åka till.
Ja.
Det är inte direkt att man bara kan dra dit.
Nej.
Betydligt dyrare än Paris.
Men hur tänkte han där, tänker du då?
Eller? Jag vet inte. Det hade varit häftigt att få till det i Dubai, absolut. Mm. Men det är inte liksom samma, alltså det är mycket dyrare.
Mm, mm.
Paketpriset på 10, 15, 16 000 kronor.
Ja.
Det är dyrt.
Ja. Går inte på samma vis. Nej, vad tråkigt att det har liksom blivit en, att det har haltat där.
Ja, men vi får se. Det kanske, nu har ju Amsterdam tagit över med jättefina.
Ja.
Ett jättefint event som är redan slutsåld nu, till exempel inför augusti.
Vad som heter?
Amsterdam.
Ja, någonting liknande.
Någon typ festival, något sånt där.
Aha.
Nu kom inte jag på det bara för det, men jag följer ju sidan på Instagram.
Det ska,
men
vi
den verkar vara väldigt, väldigt populär.
Vad sa du, i september?
Augusti.
Augusti?
Mm. Mm-hmm. Och biljetterna är slut.
Ja, intresset finns i alla fall.
Ja.
Jag tänkte att vi skulle gå in på lite så här korta frågor om, för att bena ut lite igen vem du är. Du kan ha svarat på det redan innan, men vi börjar med frågan om karaktär. Vad för karaktärsdrag som kännetecknar dig? Hur beskriver du dig eller? Och hur beskriver andra dig?
Oj. Färgglad.
Mm.
Prata mycket.
Ja.
Jag tror att jag är glad för det mesta. Men jag har temperament.
Mm.
Jag är bestämd.
Mm.
Mm. Och att jag vet inte. Jag har bara fått höra att jag liksom har mycket energi.
Ja.
Så.
Ja. Kanske är bra så. Vi har en liten diskussion som pågår här.
Ja. Ja.
Ni kan ta den om ni vill.
Ja, okej. Ja. Vad vill du ha hjälp med?
Okej, och nästa är vägskäl. Nämn något eller några händelser som har på något vis varit avgörande för att, ja, men för att du har hamnat där du är idag.
Mm, jag tror jag nämnt dem.
Ja.
Kriget. Flykt i förlängning i 5 år.
Mm.
Och de här nazisterna som betedde sig så illa och slog ner våra pappor och, ja, men härjade i området.
Mm. Var det, påverkade det dig så att du gjorde några vägval där? Eller tror du, ja, att det var annat som gjorde, eller andra som...
Nej, men det gjorde nog att jag kämpade dubbelt så hårt.
Ja.
Det är jag helt övertygad om.
Mm, mm.
Alltid behövt kämpa dubbelt så hårt, har jag upplevt själv i alla fall.
Mm.
Och liksom hög arbetsmoral och verkligen... Nu var jag ung, jag var ung och lite som en clown. Men jag blev äldre, typ 17-18, fattade jag att det här kommer inte hålla i samhället. Jag måste skärpa mig.
Mm.
Och liksom verkligen vara tydlig med vad jag vill.
Vad var det som fick dig att inse det?
Alltså att... Ja, men livet tror jag. När man kommer in på dansskolan, det är inte bara att skylla ifrån sig. Det går inte längre att bara liksom skratta bort allting. Utan
nej,
det är ett ansvar och det är prestige.
Mm.
Vi jobbade professionellt.
Mm, mm.
Ja.
Men känner du att du hade haft någon annan, något annat vägval eller så? Någonting du valde mellan? Det var dansen som var...
Ja, från början.
Ingenting annat?
Nej.
Musiken?
Ja, den har alltid funnits där. Jag skulle inte bli sångerska i alla fall.
Nej.
Men dansen har alltid varit, sen jag var liten, väldigt tydlig med att jag ville dansa.
Är det så i din familj också? Är ni, dansar ni?
Mamma,
ja,
jättemycket, jätteduktig.
Ja. Mm.
Hela hennes familj är otroligt skickliga dansare. Så på bröllop, du vet, det är där man visar sina skills.
Mm.
Bröllop och fester, mamma är otroligt. Hon har sån gehör, sån känsla när hon dansar. Och det har liksom gått i arv.
Mm.
Allt, det var alltså minifester hemma regelbundet.
Det är också, vad heter det, härligt när man... Jag har också vuxit upp med så här föräldrar som dansar i köket. Du vet, pardans och sånt där. Mm. Då vet man att så här, dans är, det finns, det är ett bra uttryckssätt, om man vill. Framgångsfaktorer. Vilka är dina framgångsfaktorer?
Oj, det var en bra fråga.
Om man säger så här, vad är det som har lett till att du har nått den här framgången inom... Det du sysslar med i dansen?
Det är min bakgrund. Och krav. Jag hade krav från pappa hemifrån.
Ja.
Ska du på med dans ska du bli bäst.
Ja, men så ja.
Ja, nej, men det var verkligen så.
Mm.
Sen jag tävlade ju flera år.
Mm.
Han sa, om du inte kommer med pokal första plats så ska du inte dansa alls. Där har vi Zlatan.
Ja,
det är Balkan. Alltså, det är så här det är.
Ja.
De ställer så höga krav.
Ja.
Det är inte bara dansa och ha kul. Vet du. Det finns inte.
Nej, okej. Okay. Men det var så här, okej, okay, dans. Det var inte så här, du får inte dansa.
När jag fick dansa, han stöttade mig från start.
Ja.
Vilket var ovanligt.
Okej, okay, ja.
För att vara en flicka.
Hur kommer det sig att din pappa...
Pappa är en väldigt högutbildad man.
Ja.
Och väldigt stöttande. Jag tycker han är en feminist.
Ja.
Han har Han har alltid varit stöttande gällande kvinnors rätt. Och...
Mm.
Att kvinnor får ta del av samhället och att de får liksom måste få ta liksom del av det som finns.
Hur kommer det sig att han har den attityden, tror du, inställningen?
Har haft en väldigt tuff barndom.
Ja.
Föräldrar som analfabeter.
Ja.
Växte upp på toppen på ett berg.
Ja.
8 syskon. Fattigdom, extrem fattigdom.
Mm-mm.
Och verkligen nyckeln till frihet var utbildning för honom.
Ja. Men också för kvinnor, tänker jag. Dina föräldrar valde varandra.
Ja, men alltså, jag kan ju berätta lite sen. Pappas syster skulle bli bortgift när hon var en ung flicka.
Mm.
Till en mycket äldre man. Då var pappa den som sa ifrån. Och då är pappa nummer typ 4-5 i led. För oftast de äldre brorsorna som har mycket mer att tycka till om.
Ja.
Men han sa ifrån att det här gör man inte. Det här är inte okej.
Nej.
Så han var väldigt modig tidigt och sa ifrån.
Mm.
Och liksom tyckte att det var nej, det här. Han ville inte ha det livet för sina barn eller sina döttrar.
Nej.
Vi är 2 flickor och nu har han ett barnbarn som är flicka också.
Just det.
Som han stöttar väldigt mycket.
Ja.
Så jag menar, nej, men tidigt så insåg han att det här är inte ett värdigt liv för en kvinna.
Nej.
Speciellt när man lever så som man har levt.
Men är det extra tufft för dig då att möta män som inte respekterar, eller vad man ska säga, kvinnor, när du har en pappa som gör det så tydligt?
Och då anses min pappa vara väldigt tuff, ganska alfahanig av sig.
Ja, ja.
Men han kan ändå ta stark. Mamma är en stark kvinna, jag är en stark kvinna. Min syster också är en väldigt stark kvinna.
Mm.
Så för folk tror alltid så här, ja, men kanske med utländsk påbrå, att man kränkt under mannen. Visst, det finns olika stories och historier bakom var och en, för vi är ändå individer. Mm. Men i mitt hem har jag inte upplevt det så alls.
Nej.
Tvärtom, han har varit stöttande och han har alltid skjutsat och varit med och frågat och ringt. Och alltid från start. Det var han som skjutsade oss idag till tågstationen för han visste att vi skulle komma hit.
Ja.
Sen har man alltid, det har alltid varit så med pappa. Ja. Han finns där, han stöttar den.
Så viktigt.
Ja, att föräldrar stöttar.
Att föräldrar stöttar, ja, verkligen. Och när de inte finns där, alltså om man inte har det, så är det viktigt med andra förebilder, alltså andra som kan stötta en.
Absolut.
Som du i din roll.
Ja, och människor som man möter. Skolan, fritidsgårdar, ja, men via kulturskolor, föreningsliv. Vad man nu är aktiv med, eller om man har en god vän som har föräldrar som kan bli förebilder.
Mm, mm.
Det är på olika sätt och vis man kan liksom söka sig fram.
Ja.
Men det, ja, det är väldigt viktigt med trygga vuxna. Det är väldigt viktigt.
Ja. Har du framgångsfaktorer? Vad skulle du säga är dina framgångsfaktorer som har lett till att du...
Hårt arbete.
Punkt.
Ja, jag tycker alltså hårt arbete, men också bagage. Det här bagaget jag pratar om, att jag har faktiskt jobbat professionellt med dans. Jag har gått på utbildning. Mm. Jag valde också en akademisk utbildning för att liksom tillföra. Så jag har gått mycket så här, ja, men fortbildat mig, rest, tagit mig till där hiphop kommer ifrån kanske och varit aktiv. Alltid påläst, jag är med och hör vad som händer i samhället politiskt.
Mm.
Det är så många olika delar, men jag har också dansat mycket har jag gjort. Satsat all in verkligen, helhjärtat. Och då har inte jag bara varit i Sverige, jag har rört mig mycket.
Mm.
Och tagit del av världen som plattform eller dans. Och det är viktigt.
Mm.
För man kan inte vara kvar i samma stad och tro att man besitter någon kunskap. Tyvärr så gör man inte det, för det är andra tredjehands information.
Mm.
Och det är viktigt att kunna växa hela tiden.
Mm, mm.
Och våga bryta normer, våga ta för sig.
Mm.
Och på senare tid har jag varit mycket mer för det här, ja, men som jag sa förut. Jag vill ha samtal, jag vill kunna ställa frågor och veta utvecklingen, kunna själv se den utvecklingen.
Mm.
Det är inte alltid bara dansen som drar för mig, utan det är också mycket det här sociala, samhällsfrågor som jag är engagerad i. Och det är där jag tar in dansen.
Mm.
Det är mycket politik egentligen.
Mm.
Och jag får mycket stöd av politiskt får jag mycket stöd. Det borde ju därför de stöttar den så mycket. De ser att det gynnar
just
vårt samhälle.
Just det.
Men och där hade varit intressant. Jag vill jobba med kulturutveckling i framtiden. Mm. Och jag har fått tjänster, flera stycken här i Stockholm. Man försöker flirta med mig.
Ja.
Att vara
du är inte på väg hit då?
Jo, jag vill tillbaka hem till Stockholm. Stockholm är ju för mig, det är ju 50-50. Stockholm och Örebro är ju hem för mig. Om jag nu skulle, om någon skulle fråga mig, vart i Sverige är dina hem? Skulle jag säga, men det är Örebro och Stockholm.
Mm, mm.
De väger lika tungt för mig. Det är ingen skillnad, om jag ska vara helt ärlig.
Nej.
Stockholm har en... Här har jag byggt hela min karriär.
Mm.
Vänner, familj. Mm. Ja, men allt. Jag lämnade ju allt.
Mm, mm.
2015 när jag flyttade tillbaka till Örebro. Och du, förutom hårt arbete... Mm. När man blir ensamstående mamma med ett litet barn, en liten bebis, så inser man också vikten hur mycket tuffare det blir att bli själv. Mm. Och vara själv.
Mm.
Jag lämnade ju karriär och värsta projekten och här i Stockholm. Jag lämnade allt och drog tillbaka till...
Ja, jag vet inte om vi har touchat det. Jag vet inte hur mycket du vill berätta.
Jag kan berätta
om det,
kortfattat. Men... Nej, men jag flyttade då från mitt barns pappa. Det var väldigt tuffa omständigheter. Nu har vi löst det. Jag har förlåtit honom, som tur är. Mm. Det är bra, tycker jag. Det är en positiv utveckling. Det hade inte behövt vara så, men... Man gör det man bör göra för att överleva.
Ja.
Och jag var i Örebro. Hade inget jobb, ingenting.
Mm.
Och alla mina sparpengar gick ut på att hamna i... Nej men, vad heter det? Jag blev stämd om och om igen. Svindyra advokater. Så,
du blev stämd?
Ja, från pappan.
Ja.
Där alla mina sparpengar gick åt.
Mm.
Och sen tog han mig till rättegång också.
Mm.
Så det var väldigt tufft att hamna på noll igen.
Ja, det förstår jag. Men du hade din familj där?
Ja, jag hade familjen, så de har stöttat mig från dag ett. Men det är ändå tufft, för att man är som sagt en kvinna. Man är i sårbar situation, ett litet spädbarn. Och det gjorde att jag fick någon energi där jag kände att jag ska kämpa mig upp igen. Jag kan inte ge upp.
Nej.
Varken för mig eller det lilla barnet. Jag måste finnas där för oss båda.
Ja.
Och så kämpar jag. Och så har jag inte slutat kämpa.
Nej.
Nej, men det är lite så. Man
på.
Kämpar. Jag går på.
Men när vilar du? Alltså när får du en vila i den här kampen, om man ska säga? Så även om du trivs med det du gör, du märker, du kan skörda frukter och så. Men när får du ta det lugnt? När är din vila?
Alltså jag har ju 7-8, jag får ju 7-8 timmar sömn varje natt.
Ja, okej.
Okay. Så jag har ju disciplin. Kommer hem på kvällen, nattar, fixar, donar. Ibland sover hon hos mormor och morfar, så att hon är ju stor nu. Men ändå. Liksom man kan, jag sover, går upp. Nej, men det går. Man kan ju ta vilopaus under dagen också. Ibland har jag 13 timmars pass.
Ja, jag tänker också. Men någon så här längre vilor, behöver du sån här semester? Eller ser du till att få hela...
Ja, men jag får. Jag gör liksom en årsplanering där jag tar vila. Som nu under påsk till exempel.
Just det.
Under jul tar jag ut, kompa ut och så. Så att det finns ju tid för det. Fredagarna ibland och så.
Ja. Ja, det är bra. Så att man inte går in i vägg.
Nej,
och
precis.
Mår dåligt. Dörröppnare. Vem eller vilka? Du har varit inne på det med din familj och så till exempel, som har hjälpt dig mycket. Men vem eller vad har möjliggjort att du kan jobba med det du gör? Har du fått hjälp från något oväntat håll? Eller?
Det är ju flera personer som har stöttat mig, men jag fick ju min tjänst. Jag blev rekommenderad. Och den personen som var min för detta chef, han gick bort 2021. Det var en väldigt stor sorg. Det var nästan som en pappa gick bort för mig. Även om han var min chef så betydde han något så otroligt för mig. Och det var Mats Öhlund. Han gick bort 2021. Och han trodde på mig och mina visioner och stöttade alltid mig. Och många av oss såg honom som en pappa. Jag tror det är jättekonstigt. Men han var så otroligt varm och fin och omtänksam som chef. Det är väldigt ovanligt, måste jag säga. Att ha liksom en sån fin människa som stöttar en och ser det man gör. Jag tyckte han gav mig väldigt fin energi faktiskt på jobbet. Och sen har jag haft förebilder såklart. Även jag hade Camilla Eklöf som är koreograf på Dansskolan som var mentor. Fantastisk person. Jag hade Damon Frost, stor inspiration. Alltså det fanns ju personer som alltid har liksom, jag vet inte, kanske också bekräftat en och sett något man inte själv har sett tidigt. Sen har vi då såklart familjen, och i Örebro har jag viktiga personer som stöttar våra verksamheter och som jag alltid tackar och så. Men jag tror att det krävs teamwork. Det är alla aspekter. Det är kulturskola, det är Kävesta, det är KFM Massive, det är jag och Anita som kanske driver på och som har den här elden. Men det är teamwork, barnen, ungdomarna. Alltså vi alla, det är liksom pusselbitar som faller på plats. Men det måste vara någon som driver på. Det kanske är jag som driver på. Men jag får med mig alla i alla fall. Tåget rullar ju framåt.
Ja, just det. Men kan ni bolla det där emellan så att inte du behöver vara en motor hela tiden?
Det går. Det går att lösa. Nu blir ju folk äldre och de kan ta mer ansvar själva. Och så så att jag menar, det är inte så att jag alltid behöver vara på plats. Men man bygger ju upp dem och lär upp dem och så. Så det är ju så det är med föreningsarbetet. Och lika så på kulturskolan, fantastiska kollegor i dansteamet. Oj, de har jobbat länge, de har så mycket kunskap och trygga vuxna för mig. Alltså förstår du, det är likadant på Kävesta, så otroligt skickliga kollegor som man lär sig så mycket också, möta människor som man tar in i de här rollerna jag har.
Men skulle du behöva lämna det om du kom till Stockholm? Eller skulle vara...
Jag hade behövt lämna, absolut. Alltså får man en ny tjänst måste jag ju säga upp mig. Föreningsmässigt skulle man kunna engagera sig genom att söka pengar och kanske få workshops och fixa att yngre generationen tar över. Och det är det som är, för jag kommer inte kunna orka jobba så här hela livet. Kommer inte kunna gå.
Nej.
Och kanske inte heller så länge till, för det är en kropp som ska hålla också.
Ja, men precis. Har du tagit upp alla motgångar och så som har präglat dig, eller finns det någon som är specifik?
Men det var jag sa ju det, mina två USA-resor var verkligen två motgångar som har sänkt mig rejält. Men det är bara för att det är så mycket känslor.
Men var det också väldigt oväntat? Du hade förväntat dig någon helt annan high?
Ett helt annat resultat. Ett helt annat. Men det är en del av livet. Man måste få våga kanske misslyckas. Och få förlåta sig själv och förlåta andra och lika så tillbaka. Det tar lite längre tid för unga människor, men jag tror att det värsta man kan känna sig utnyttjad.
Ja, Har du känt det?
Ja, det har jag. Och det är något jag jobbar på. Kanske inte alls behöver vara så.
Nej.
För känslor är ju så. Känslor kan ibland vara ganska manipulativa.
Ja, ja, ja.
Men jag har jobbat på det och så har jag känt, okej, det här är unga människor. Jag har varit själv. Jag har misslyckats med de här sakerna.
Mm.
De har misslyckats med detta. Hur kan man på något sätt liksom lösa det på bästa sätt?
Mm.
Sen är det ju så att människor, jag är ganska tyst av mig, så här, händer det saker som är dramatiskt så försöker jag bearbeta det och släppa det.
Mm.
Och vissa gillar att skapa drama istället. Mm. Och det är väl kanske den delen som har tagit hårdast.
Okej.
Okay.
Ja.
Ja.
Men du är okej okay med det nu? Du har lärt dig av det?
Ja, jag har släppt det.
Ja.
Nu ser jag framåt faktiskt.
Ja, bra.
Ja.
Konflikter som har präglat dig under ditt liv och din karriär, inre, yttre?
Ja, men det är som jag nämnde nu. Mm. Liksom det. Och sen konflikt, avundsjuka.
Mm.
Det är något nytt som jag har behövt uppleva väldigt mycket på senare år.
Jaha,
ja.
Det här tar flera upp.
Stor avundsjuka som yttrar sig genom att man... Ja. Nej, men avundsjuka yttrar sig på olika sätt genom förtal.
Mm.
Att man går och pratar skit om mig till viktiga personer kanske. Som håller mig om ryggen såklart, som tycker att det är så oprofessionellt och fult.
Ja.
Att man vill förstöra min karriär, det jag har lyckats med. Att man vill sätta stopp för alla pottar jag får och för att som går tillbaka till civilsamhället. Det har hänt, det får jag reda på utav ganska viktiga personer som har berättat för mig. Bara, du, de här personerna vill inte det riktigt väl.
Nej. Men hur tar du sånt då? Är det personer avstånd. Som du litar på?
Jag har litat på, ja. Jag tar helt avstånd. Det är det bästa.
Ja.
Man behöver inte finna sig med dem i rummet. I samma rum. Man behöver inte samarbeta med dem mer. Nej. Och man behöver inte vara vän med dem igen.
Nej.
Utan det, nu verkligen säger jag adjö, tack.
Mm.
Och gör slut. Jag har gjort slut, brukar jag säga.
Ja, ja.
Och jag kommer inte liksom förtala eller förminska, utan det är bara att gå vidare.
Mm. Men tråkigt, avundsjuka. Vad tror du att det handlar om? Alltså, varför kommer den nu? Har du nått någon slags peak som folk inte står ut med?
Nej, redan när jag kom till Örebro tyckte folk att det var jobbigt. Jag är väldigt driven.
Ja.
Medan folk sover är jag driftig.
Ja.
Nej, men det är så. Jag har alltid varit sån.
Ja. Och då sa du precis hur du hanterar dina motståndare också. För det är nästa fråga.
Ja, silence. Jag går vidare.
Du går vidare?
Ja, jag går vidare. Jag måste, för jag har inte tid för det här.
Nej.
Jag har liksom mål att vara mamma, ta hand om mig själv.
Mm.
Jag har jobb, jag har familj. Alltså, så här, jag har helt andra... Och det glömmer folk bort, att jag har inte tid för dig och dina barn. Liksom barnfas, det är lite barnfasoner, tycker jag. Men det är så här, dagisnivå, eller vad kallar man det för, lek?
Ja, men det är dagisnivå. Ja. Eller sandlådenivå.
Sandlådenivå. Ja. Jag har inte tid för det där. Vet du vad, om du passar i den där sandlådan, sitter du där hela livet. Mm. Men jag har inte tid för det.
Nej.
Jag är faktiskt en goal. Alltså, jag sätter mina mål och jag kommer lyckas med dem.
Ja.
Det har, jag har alltid varit sån.
Gud, inspireras av det här nu, hörni.
Det är jätteviktigt för mig.
Mm.
Och det beror på den jag är.
Mm.
För att jag bor i ett fantastiskt land. Jag vill ändå lyfta Sverige.
Mm.
Oavsett, jag förstår att det finns mycket motgångar. Vi ser annorlunda på varandra. Jag fattar det.
Mm.
Och det är mycket kulturkrockar. 100%. Men det är fortfarande för mig världens bästa land. Alla möjligheter finns här. Man måste bara se till att ta för sig. Och det gör jag. Jag skäms inte för det som kvinna. Och här kommer lite mer min business-drivna Anita. Jag kommer aldrig skämmas för det. Det finns inte. Nej, men så att det är väldigt... Nu kommer inte jag svara mer. Så.
Nej, men det är många, många hjärn i elden samtidigt.
Ja, jag har ett litet barn här.
Ja.
Som vanligt. Men jag ville bara, så här, bara lyfta att man behöver inte ursäkta sig.
Nej.
Ja, det här är lite... Jag säger det igen, det säger Zlatan i mig.
Mm.
För att det är så tydligt. Så här, jag kommer från en kultur där kvinnan ska vara hemma och ta hand om barn.
Mm.
Det är bara så det är. Och det är många som kommer från såna kulturer. Och Sverige har också varit så en gång i tiden.
Ja.
Och jag tycker att man kan göra både och. Man kan vara en bra, fantastisk mamma och en bra människa. Och man kan faktiskt få vara karriärist.
Mm.
Och det är helt okej. Okay. Jag tycker inte att det är fel.
Nej.
Och jag mår bra av det. Annars hade jag sagt så här, det är jobbigt, det tynger mig. Nej, tvärtom.
Mm.
Jag upplever att jag mår bra, jag får liksom skapa, jag får ta del.
Mm.
Och jag vet att jag kan göra en förändring, så varför inte? Varför inte kunna... Och plus att jag stöttar ganska många. Så här, nu håller jag på och hjälper till flera föreningar och kan söka pengar. Jag har sökt jättemycket pengar till flera föreningar som har fått pengar nu.
Mm.
För att kunna bedriva samma saker som jag.
Mm. Men du har gjort det bara så där, eller är du engagerad i dem?
Nej, jag har hjälpt till med ansökningen och det tar ju tid.
Ja, det är det jag tänker. Det är inte så lätt. Vi har en sista fråga. Och det är egentligen framtidsfrågan. Framtidsaspekten. Hur ser det ut för dig framöver?
Vänta, ska jag tänka nu. Alltså det händer ju ganska mycket nu.
Ja. Som sagt, det är ju... kanske svårt att sammanfatta så, men...
Men det är det att jag skulle plugga till koreograf, scenkonstnärligt.
Är det någonting som du vill göra inom de kommande 5 åren? Eller vad?
Ja, jag skulle faktiskt vilja det. Ja. Se om det går på distans, för jag vill gärna jobba.
Ja.
Jag skulle vilja jobba som kulturutvecklare främst. Mm. Kanske ha några enstaka klasser, för jag tycker man ska alltid ha en kombination av bägge. Men också kunna stötta upp nya framtida, men både så här dansscenen, hur man tar sig framåt tillsammans, bygga upp, förvalta.
Mm.
Men också så ingå mycket mer i community-mentalitet.
Mm.
För Örebro är ju mycket mindre stad, där kan vi ju samarbeta, förhoppningsvis nästan alla.
Mm.
Stockholm till exempel är mycket mer egna öar.
Ja.
Och det förstår jag, det är mycket aktiebolag och företag och så.
Mm.
Men att bara skapa någon slags tak där alla kan få, alla kan få ingå och få ta del av, kanske som jag gör i Örebro, att det är mycket gratis. Alla får ta del, föreläsningar, men också kanske det här med resor. Att man kan fixa förutsättningar för yngre. Så är de okej, vi gör det här och det här och det här, det kanske får åka hit.
Mm.
Och det blir liksom, jag tror att de där resorna betyder mycket för alla. Även de som jag har bråkat med, att det betyder mycket för dem. De kommer bära med det hela livet.
Ja,
det vet jag att de kommer. För det vet, de betyder mycket för dem.
Mm.
Sen är det också viktigt att förstå så här, att i livet, för jag kommer ändå återkoppla till det där, att när ens mentor väljer att inte ha kontakt med en, det är ganska tufft.
Mm.
Det är starka känslor. Det är liksom att bryta nästan med någon familj. Vet du? Det är inte litet. Det är därför jag måste återkoppla till det. Så det präglar ju en.
Ja. Ja.
Och där är jag väldigt förståndig. Det är inte så att jag liksom vill bestraffa. Det har att göra med att jag behöver komma ifrån och landa.
Ja.
Och jag behöver liksom tänka, vad har hänt? Och varför jag är? Varför känner jag så här?
Ja, ja.
För vi är ju olika som människor.
Mm.
Men jag hade velat utveckla. Det behövs, för jag tycker det är mycket egna öron. Det är mycket egoperspektivet också i dans. Det är ju så, man är ju stjärna, vet du. Man ska ju synas och vara bäst och störst och vackrast. Och jag väljer faktiskt att inte sätta mig först. Det kan man säga alltid, det är alltid kidsen som syns. Det är alltid kidsen som liksom får cred. Jag har inte behov att stå längst fram och visa mig själv. Det är inte viktigt för mig, eller att jag ska stå och dansa. Jag undervisar hur mycket som helst, men jag står aldrig med i någon video.
Nej.
Det är inte relevant för mig, det är inte intressant ens.
Nej.
Det är barnen som är intressanta för mig.
Men fanns det en tid när det var viktigt för dig då?
Ja, när jag jobbade professionellt såklart. Man ville ha huvudrollen, man ville synas på klassen och man ville ta plats. Men nej, absolut inte nu.
Nej.
Inte sen jag blev 25 tror jag.
Nej.
Noll intresse har jag utav det.
Men du kommer att gå vidare med koreografin och du kommer att gå vidare som någon slags professor inom hiphop.
Ja, men då är jag riktigt gammal med professor. Då vill jag vara över 50 i alla fall, men när jag startar den resan.
Ja, okej. Okay, ja, just det. Men sen så, vi får väl se om vi ser dig som någon slags kulturminister kanske här i landet eller så. Det skulle vara fint.
Ja, det är fler som har sagt det. Eller någon slags chef för kulturen. Vi får se. Det hade varit kul.
Ja.
Jag gillar utmaningar.
Ja.
Och jag tror att jag hade kunnat stötta upp många faktiskt.
Ja.
Jag är en bra lyssnare. Jag gör så gott jag kan.
Mm.
Jag hade verkligen kunnat... Jag skulle vilja göra förändringar och stötta upp alla. Inte bara vissa som vi pratar om nu, att vissa får ta plats, utan att kunna hitta ett samband.
Mm.
Om man får inte heller glömma bort de här fina rummen och salarna här i Stockholm, skulle kunna jobba mycket med barn och ungdomar.
Ja.
Till exempel.
Just det.
Inspiration.
Mm, mm.
Skapa ett intresse.
Mm.
Formas in i något. Och det behöver inte ens kosta om man har med sig politikerna.
Nej.
Till exempel.
Precis. Är det där vi kommer att sluta nu för den här gången?
Ja.
Tack snälla för att du kom hit.
Ja, tack så mycket. Det var jättekul.
Du har lyssnat igenom poddavsnitt 90 av Danspodden Isadora. Det var det lilla i det stora, eller tvärtom. Välj själv. Vi som skapar den här podden heter som alltid Niklas Reimertz och jag Anita MT. Jag var tvungen att tänka efter där. Du kan alltid höra av dig till oss på isadorapod@gmail.com eller möta oss i våra sociala kanaler. Det vet du att du kan göra. Men varför inte bläddra tillbaka nu i biblioteket och lyssna på andra avsnitt? Och när du ändå är där, prenumerera på oss för att direkt veta när ett nytt avsnitt släpps. För det vill du väl. Men med detta sagt så hoppas jag att vi hörs snart igen. Ta hand om dig nu. Hej då! We'll be right back.